när jag tänkte okej, nu måste jag gå in i duschen. Och då bara fick jag sån här känsla att när jag står i duschen att dörren bara smälls in.
Céline sitter i sängen. Gardinerna är neddragna och kniven är i högsta hugg. Det är någon som försöker ta sig in i hennes lägenhet. Det är hon säker på.
Jag kan inte öppna dörren för då kommer han anfalla mig och kidnappa mig eller misshandla mig eller döda mig eller vad som helst.
Eller är det bara i hennes huvud? Du lyssnar på verkligheten och Celins berättelse. Jag heter Vincent Hansson. Det är vår och Celin går sista terminen i gymnasiet. Studenten står runt hörnet och luften är fylld av förväntan. Hon har precis äntligen fått flytta hemifrån till en alldeles egen lägenhet. Det är något hon har drömt om så länge hon kan minnas. Att få klara sig själv och bli vuxen och fri på riktigt.
Ända sedan jag var liten så har jag sagt till mamma, alltså sedan jag var jätteliten har jag sagt: mamma, jag vill flytta hemifrån så fort jag har pengarna till det. Eller jag har alltid velat typ starta mitt eget liv. Och känt mig att vilja känna mig självständig och påbörja ett liv själv så snabbt som möjligt.
Det är som hon går på moln. Hon fixar och donar och bara njuter. Det här är början på något nytt.
Jag var den lyckligaste i världen och jag skötte allting hemma. Alltså det bara var liksom perfekt.
Céline tar studenten och det känns underbart. Men när sommaren börjar ta slut uppstår ett slags vakuum. Hon är van vid att gå till skolan och alltid ha ett sammanhang och en rutin. Men nu, när hon står utan jobb och utan sysselsättning, förändras allt. En känsla av tomhet tar över, helt och hållet.
Vad gör jag nu? Vad gör jag med mitt liv nu? Och jag börjar känna mig jätteensam liksom.
Céline har många gånger behövt brottas med ångest, ätstört beteende och depressioner. Det är en välbekant känsla och hon känner igen mörkret som börjar smyga sig på. Så hon gör sitt allra bästa för att hålla det borta.
Sedan innan i mitt liv så har jag mycket tendenser att må dåligt och hamna i depressioner och ha mycket problem med ångest och ensamhet och så vidare. Så att jag kände att det så småningom började tränga sig på. Jag känner liksom att shit, jag börjar bli lite orolig nu. Vad ska jag göra? Hur ska jag ta mig i den här situationen? Så jag började liksom prata mer med mina vänner och så här, kan ni komma över till mig och försöka hitta på så mycket grejer som möjligt.
Men hennes försök att motarbeta mörkret har ingen verkan. Depressionen är ett faktum och Céline känner sig ensam. Mer ensam än någonsin. Hon blir isolerad och kan inte ta sig upp ur sängen. Det finns ingen ork och livet, det känns meningslöst.
Jag känner liksom, okej, finns det något syfte med att vakna idag? Tyvärr. Det finns inte riktigt där.
En dag så kämpar sig Céline upp ur sängen för att hälsa på sin syster som bor tvärs över gatan. Hon låser dörren bakom sig, går ut i trapphuset och där möts hon av en man. En man med förvirrad blick, som att han inte riktigt är där.
Alltså jag känner liksom, jag vågar inte prata med den här människan för det kändes som att han inte riktigt var där mentalt, om man säger så.
Céline får en dålig magkänsla. Det är något som inte riktigt stämmer. Vill han henne något? Det är oklart.
tänk också att jag är en person som jag alltid varit lite så här rädd av mig i mitt liv. Jag har aldrig så velat gå hem själv från skolan. Jag har alltid varit rädd för mörker och gå i tunnlar och så. Så att jag har alltid varit så här, vem är runt mig nu? Jag är väldigt vaksam av mig. Jag känner så här, någon konstig magkänsla kring den här mannen.
Céline går in i hissen och mannen följer efter. Hon ska till entréplan men trycker inte på knappen. Istället väntar hon för att se vad han ska göra. Han trycker på våning 2.
När vi då kommer ner till våning 2 så går han inte ut utan han låtsas gå ut typ eller så här. Går ut och så här låtsas som att det var inte här jag skulle av. Och så ställer han sig och han står så nära mig i hissen och jag liksom han typ det nästan jag hör hans andetag. Jag tänkte bara, vad gör du?
När hissen når entréplan och Céline rör sig mot porten är mannen hack i häl. Han är nära. Alldeles för nära. Céline känner hur pulsen ökar och en skräck som börjar smyga sig på. För hon kan se det framför sig. Hur mannen tar tag i henne och överfaller henne i trapphuset. Hon kan inte vara ensam med honom. Hon måste vara bland folk.
Han andades jättehögt. Han stod ju virrade vid min dörr från början när jag kom ut ur dörren. Så jag kände liksom, okej, jag börjar gå bara bland så att jag kommer till folk. Så går jag och han går en halv meter bakom mig. Konstant, hela tiden.
Céline ökar takten på sina steg och skyndar sig in i en matbutik för att ta skydd. Där ringer hon sin syster och ber henne att möta upp henne. Och mannen är spårlös försvunnen. Han tycks ha lämnat henne i fred. Céline är skakad av händelsen. Men när några dagar passerat och mannen inte syns till så vågar hon andas ut. Det var nog bara en engångshändelse.
Så känner jag så här, okej, det var barn, det var inte någonting liksom.
Och här hade berättelsen kunnat ta slut. Men det är faktiskt bara början. För det här har triggat igång något som kommer skaka om Celins liv helt och hållet. En dag när Céline tittar ut på gatan genom sin balkongdörr ser hon ett bekant ansikte. Det är mannen med den förvirrade blicken och han stirrar upp på henne.
Så ser jag att han står utanför och kollar på mig, alltså nedanför balkongen och står upp och jag bor ju på 5:e våningen så att han liksom, att han vet vilken balkong han ska kolla på. Då kände jag vågar inte gå ut.
Céline som redan är mitt i en depression, sysslolös och ensam, vågar nu inte lämna sin lägenhet. Mörkret tar över helt och hållet.
Jag var hemma hela tiden. Jag började isolera mig. Jag åt knappt någonting. Varje gång jag hörde liksom någon vara utanför min dörr i trapphuset så fick jag så här hjärtklappningar. Jag tänkte, okej, tänk så är det han. Han kanske ska ta sig in i min lägenhet. Och jag var rätt så här, jag är inte någon stark person och jag känner, jag kan inte skydda mig ifall någon vill ta sig in.
Hon kan tydligt föreställa sig det. En maskerad man som bryter sig in med en kniv i handen. Redo att anfalla henne. Det gör henne livrädd. Hon vågar inte ens att duscha. För då kanske han tar sin chans.
Och jag fick upp så tydliga bilder hela tiden att när jag tänkte okej, nu måste jag gå in i duschen. Och då bara fick jag sån här känsla att när jag står i duschen att dörren bara smälls in på något sätt. Och jag blir anfallen och jag kan inte göra något ljud av mig. Jag kan inte röra mig utan jag blir bara tagen och förs iväg och blir kidnappad.
Céline är fast besluten. Hon kan inte låta det här bli hennes öde. Så hon förbereder sig för det värsta.
Så jag kände så här, okej, nu måste jag göra någonting så att ingen kan bryta sig in.
Hon tar sin garderob. Den är 2,5 meter hög och går nästan hela vägen upp till taket. Den är tung och Celine är liten. Men med adrenalin som drivmedel drar hon den hela vägen fram till ytterdörren. Den täcker öppningen och hon känner nu för första gången på länge att hon är i säkerhet. Det finns ingen chans att någon kan ta sig in.
Så känner jag, åh gud vad skönt, nu kan jag äntligen koppla av. Nu vet jag att nu kan jag ligga i sängen, jag kan gå och lägga mig. Och jag vet att ingen kommer ta sig in.
Men lugnet varar inte länge. Utan skräcken har anpassat sig efter sin nya miljö.
Efter några dagar så märker jag att jag är fortfarande lika rädd.
För om någon, trots hennes försök att blockera ingången, ändå slår in dörren, vad ska hon då göra? Hon måste kunna försvara sig. Så Celine tar fram en kniv och lägger den bredvid sig. I sängen.
Jag har den liksom inte på ett nattduksbord eller på golvet bredvid sängen, utan jag sover med den i sängen. Så jag sov med den och var beredd varje natt att försvara mig om någon skulle komma in.
Hennes tillstånd går bara utför. Hon duschar inte. Hon har ingen aptit och sover knappt. Med gardinerna neddragna så flyter dag och natt ihop. Och lägenheten förvandlas till ett enda kaos. Hon är omgiven av disk, skräp och tvätt.
Alltså det var hemskt. Alltså det ser typ ut som en brottsplats kan man säga. Om man kollar på sådana här dokumentärserier. Det ser ut som en brottsplats, men det är ingen brottsplats.
Hon upptäcker hela tiden nya sätt som en förövare skulle kunna ta sig in i hennes etta på 35 kvadrat. Kanske kommer någon klättra upp på balkongen. Och vad gör hon då? Det finns ett svar. Fällor. Hon måste gillra fällor.
Jag började med att jag typ tog min dammsugare och så virade jag slangen runt dörrhandtaget. Och sen så la jag massa skor. Sen la jag något typ glasaktigt. Jag skulle höra om det trillade om någon kommer in.
Att gillra fällor, det är hon bra på. Hon har faktiskt övat på det i hela sitt liv.
Ända sedan jag var liten så har jag gjort fällor framför dörren. Och jag har alltid försökt få folk att inte kunna komma åt mig. Och det har varit så här, om jag typ sovit hemma hos en kompis en dag och typ en natt och jag inte kunnat göra en fälla, så har jag fått panik. Och det är liksom ett tvång för mig att jag måste göra det. Det är så här, jag måste. Så att jag hade mycket tvång också.
Celine har nu nått en punkt där hon knappt kan röra sig i sin egen lägenhet. Det finns helt enkelt inte plats. Det är som att hon lever i en parallell verklighet där hotet är överallt. Utanför dörren, i skuggorna och i hennes eget huvud.
Jag sov inte. Jag hade inte kontakt med någon överhuvudtaget.
Skafferiet och kylskåpet står tomma. Och till slut är hon så hungrig att hon inte har något val. Hon måste få tag på mat.
Så jag känner, okej, hur ska jag lösa den här situationen? Hur ska jag få mat i mig? För jag kan tyvärr inte lämna min lägenhet.
Hon överväger sina alternativ. Och till slut finns bara en lösning kvar på bordet. Att beställa hem mat. Men det tar emot. Tanken på att en främling ska veta var hon bor. Att någon ska komma fram ända till hennes dörr. Det gör henne livrädd.
Det var jobbigt för mig för att någon främling skulle ta sig hem till mig och kanske attackera mig gjorde mig väldigt rädd. Men jag var så hungrig så jag kände att jag behövde mat. Jag behöver liksom mat.
Först går det bra. Maten levereras. Hon hämtar den snabbt och låser dörren igen. Men snart kommer något hända som får henne att tappa det helt. Celine har beställt mat och hon sitter och väntar på leveransen. Hon kollar i appen och följer budet noga i kartan för att se hur nära han är. Och när hon ska göra sig redo för att hämta maten.
Så ser jag att Fedoran är i min lägenhet, vid min lägenhet hela tiden. Men den är inte utanför min dörr. För jag står ju och kollar i kikhålet, jag ser aldrig att den kommer. Och det är mörkt i trapphuset, så att så fort någon rör sig så tänds det. Men det var mörkt hela tiden. Så då börjar jag tänka, tänk så står Fedoran gömd helt stilla för att det ska vara mörkt, för att jag ska öppna dörren och så ska han anfalla mig.
Celine är övertygad. Budet står där ute, helt stilla. Så stilla att rörelsedetektorn i trapphuset inte aktiveras. Han gömmer sig i mörkret och väntar på att hon ska öppna dörren för att anfalla henne. För Celine så är det nu på riktigt. Allt hon fruktat och allt hon förberett sig för, det händer nu.
Så som folk beskriver att typ när man ser på filmer, eller så som folk har beskrivit när de blivit jagade eller förföljda, eller i filmer när man ser så skräckfilmer när de blir jagad. Exakt så kände jag.
Och så brister det och måste få hjälp så fort det bara går.
Så jag ringer min syster och helt hysterisk och säger, en Fedora man skulle lämna min mat och han står i trappan och han ska vänta på mig. Jag kan inte öppna dörren för då kommer han anfalla mig och kidnappa mig eller misshandla mig eller döda mig eller vad som helst. Du måste komma.
Systern blir skräckslagen och skyndar sig så fort hon kan. Men när hon öppnar dörren så ser hon något stå där på golvet. En matleverans.
Då är maten levererad till hennes dörr. För att jag hade råkat skriva in hennes adress, för det är bara ett nummer, en siffras skillnad. Så det står ju ingen i mitt trapphus. Men jag kände att det står någon i min trapphus som ska anfalla mig.
Allt tyder på att ingen är där. För det finns en enkel förklaring på vad som har hänt. Hon har bara råkat skriva in fel adress. Men Celine är övertygad. För hon ser någon stå där i trapphuset, redo att attackera.
Och hon fick leta igenom hela trapphuset, varenda liten vrå bakom varenda trappsteg, åka upp och ner i hissen. Ingen var ju där. Ingen var där. Men jag kände ju att någon var där och jag såg att någon var där.
Att hon nu befinner sig mitt i en psykos, det förstår Celine ännu inte. För henne är allting helt verkligt. Men hon ska snart förstå att det inte är hållbart. Hon orkar inte med det här längre. Celine har alltid drömt om att klara sig själv. Och att flytta hemifrån var beviset på det. Att hon är vuxen, självständig och på väg någonstans. Men självständigheten blev till ensamhet. Och lägenheten, som en gång var hennes dröm, har förvandlats till ett skräckhus. Hon flyttar hem till sin mamma igen.
Någonstans så kände jag mig typ skamsen av att säga till mamma att, för hon hjälpte mig ändå ekonomiskt med lägenheten och så till att jag fick en lägenhet. Det gick jättesnabbt, för hon kände någon som fixade den lägenheten till mig. Så att det var mycket hennes förtjänst. Så att jag blev lite skamsen när jag märkte att jag inte mår bra och skulle säga det till henne. Allt det du fixat till mig nu, jag kan tyvärr inte ta emot mamma, för att det går inte. Alltså det tog i mig att behöva säga det till henne.
Hon skäms och tänker på sin mamma som hjälpte henne att få lägenheten. Hon tänker på sina vänner som har hört hur mycket hon har längtat efter att flytta hemifrån. Och nu måste hon erkänna att det inte gick.
Alltså jag vet att man ska skämmas, men jag gjorde det för att jag hade målat upp det så stort och jag var så taggad och sen bara kraschade allting liksom. Och det var jobbigt, det var verkligen som att känna att mina drömmar kraschades.
Hon är hemma igen, i tryggheten hos sin mamma. Men inuti finns mörkret kvar och rädslan har följt med henne som en ständigt närvarande skugga.
Jag var fortfarande jätteparanoid varje dag trots att jag bodde själv hemma. Jag gjorde ju fällor hemma också. Jag sov dock inte med kniv i sängen och alltså, jag var liksom inte i sån riskzon att skada mig själv. Men jag sov med, alltså kniven var i alla fall i mitt rum. Och jag gjorde alltid fällor hemma och mamma accepterade det. För hon förstod att jag alltså mådde liksom skit.
Efter några månader är det som att hoppet försvinner helt och hållet. Det får inte vara så här. Och sakta börjar tanken på att kanske avsluta allt slå rot.
Så då, så när jag var hos mina kompisar så började jag känna typ lite så här, okej, jag började höra röster i mitt huvud som sa till mig att det är bara bättre att avsluta livet, för att det kommer alltid vara liksom så här för dig. Och jag levde med så mycket ångest. Jag hade ju problem med ångest och depressioner emellanåt hela tiden. Jag började förstå att jag var en psykos året innan. Jag förstod att vara paranoid så här varje dag är inte som det är inte så det ska vara.
Hennes vänner, de inser allvaret direkt och ringer en ambulans som kommer och hämtar upp henne och kör henne till psykakuten.
Så kommer jag in och så pratar jag med läkare och så, och de bara, vi ska lägga in dig här. Det är en fara för dig själv om du går ut härifrån. Vi lägger in dig.
För en stund känns allting lite lättare. Personalen möter henne med vänliga röster och säger att de ska ta hand om henne.
Jag tänkte, åh vad trevliga de är, för de kom liksom, åh hej, och vi ska ta hand om dig och liksom så här.
Det är mitt i natten och Celine är fortfarande sminkad och festfixad. Det är något som personalen noterar och frågar om hon vill byta om. Och om de ska ordna andra kläder åt henne.
Så jag bara, ja, så de bara, ja okej, vi ska hämta några kläder till dig. Och vad hände då? Eftersom att det var knäpptyst på hela avdelningen och det var för alla sov, så hörde jag dem prata när de gick utanför dörren. Och min dörr var lite halvöppen så att de trodde väl inte att jag hörde. Så hör jag att någon säger bara, gud, vi kommer inte hitta kläder till hon är för smal. Och så säger den andra, ja hon är läskigt smal. Ja, alltså ser hon så ut, hon ser ut som en bimbo.
De vet inte att Celine också kämpar med en ätstörning. Och nu väcks allt till liv igen. Hon känner sig blottad och utsatt.
Så att av att de sa det triggade igång någonting jättemycket hos mig. Och jag blev jätteotrygg där och jag började bli paranoid igen.
Trots det första bemötandet blir tiden här ändå början på något som går i rätt riktning. Hon blir inte helt frisk, men får verktyg för att hantera sina svårigheter. Hon utreds och läkarna pratar om olika psykossjukdomar, schizofreni och bipolaritet. Olika förklaringar lyfts och snart börjar bilden att klarna. Det är traumatiska erfarenheter från hennes liv som har lett till det här.
Så småningom så har vi kommit fram till att det är PTSD, vilket inte egentligen pratas om, för ofta är det så här, okej, du får en psykos och det betyder att du har schizofreni eller så, men det kan drabba vem som helst. Och det är liksom vanligare än vad man tror, kan se ut på så många olika sätt.
Hon vet nu att det finns varningssignaler. Att mörker, sömnbrist eller stress kan dra igång något inom henne. Och att hon verkligen måste ta hand om sig själv på riktigt. Det är långt ifrån enkelt, men det får henne på fötter.
Alltså det är mycket som jag lär känna mig själv, att jag måste ta hand om mig själv på alla olika kategorier i livet. Mat, alltså kosten liksom generellt, sömn, träning, relationer. Att det måste jag ha under kontroll för att minska mina liksom, risken att hamna där igen. Liksom.
Celine har alltid känt sig annorlunda. Men någonstans så vet hon också att hon inte kan vara ensam om att ha det så här. Och när hon börjar tillfriskna från sin ätstörning växer en tanke. Att hennes resa kanske kan hjälpa någon annan. Så hon bestämmer sig för att dela med sig av sina erfarenheter och lärdomar på TikTok.
Från den så kände jag, nu måste jag lyfta upp någonting till allmänheten. Jag måste nå ut till människor med det här. Så jag spelade in en video där jag pratade om min anorexi och bulimi och hur jag blev, alltså bara berättade hur det funkade för mig och typ hur jag blev frisk från det. Och då var det så många som hörde av sig och videon blev väldigt uppskattad, och då kände jag, oj, det här kan ju bli en grej att jag att jag inspirerar människor. Alltså jag vill ha ett syfte med mitt liv och det hjälper människor. Och det här kan ju vara en bra plattform att göra det. För det är många unga där och så. Så att jag har bara fortsatt.
Celine är nu på en mycket bättre plats i livet. Hon har flyttat hemifrån. Till en annan stad till och med. Och på TikTok, bland alla som lyssnar, har hon hittat ett sammanhang. Det är en plats där hennes erfarenheter får bli något mer. Något som kan hjälpa andra.
Jag har inget filter. Jag är helt mig själv. Och jag bara så här berättar om saker jag är med om. Berättar om liksom hur jag funkar, hur saker funkar. Hur man kanske går tillväga om man behöver hjälp. Berätta lite storytime som till exempel den här psykoshändelsen jag fått hemifrån. Lite storytime från när jag varit inlagd. Lite hur allting har funkat för mig. Så att det är väl helt enkelt det jag gör. Jag visar att man inte är ensam överhuvudtaget liksom.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona. Om du eller någon i din närhet har självmordstankar, sök på Verkligheten så hittar du kontaktvägar och mer information.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.